Du lyssnar på Jack Uppskäraren, del 1, av Glenn Lauritz Andersson. Inläst av mig, Per Julin. Förord. Få namn i kriminalhistorien har etsat sig fast i det kollektiva medvetandet som Jack Uppskäraren. En ansenlig mängd böcker och spelfilmer, liksom ett stort antal dokumentärer av varierande kvalitet, har producerats om den ökände, anonyme seriemördaren i Londons East End, som på ett högst makabert sätt mördade och stympade ett antal kvinnor under hösten 1888. Mitt personliga intresse för Jack Uppskäraren, som nog kan sägas vara lika gammalt som min fascination för kriminalfall och kriminalhistoria i övrigt, daterar sig tillbaka till senare halvan av 1980-talet, när Metropolitan-polisens arkivfiler och handlingar i ärendet släpptes för allmänheten efter 100 år av sekretessskydd. Det var en vital tid för uppskärargenren, när en ny våg av litteratur och dokumentärfilmer såg dagens ljus, präglade av fräscha infallsvinklar baserade på fakta som en välkommen kontrast till tidigare spekulationer och fantastiska teorier. Men det var först i samband med mötet med kriminalhistorikern och före detta länsåklagaren Claes Litner, då boende i Malmö, som jag började skärskåda fallet mer i detalj. Utan att överdriva känner jag mig idag både tacksam och lyckligt lottad över att ha haft förmånen att på ett personligt plan få ta del av frukterna av Litners mångåriga kunskap och erfarenhet innan han avled 2001. Han hade då skrivit flera artiklar i ämnet, bland annat om Jack Uppskärarens svenska offer Elizabeth Stride. Människor i min omgivning frågar ofta om jag själv har några teorier om vem Jack Uppskäraren var. Och svaret måste bli ett kort och koncist nej. Om något är jag efter år av grävande i polisrapporter, pressartiklar och historiska källor än mer osäker på mördarens identitet idag än jag var när jag en gång började intressera mig för denna märkvärdiga mordhistoria. Uppskärarmorden, som år 2018 firar 130-årsjubileum, inträffade under en period när kriminaltekniska metoder ännu var i sin linda, eller på det minst sagt primitiva utvecklingsstadiet. Inga fysiska bevis från brottsplatserna har bevarats. Inte heller är det möjligt att höra förstahandsvittnen från den tid brotten begicks. Det polisiära materialet från 1888 lider, liksom i många andra brottsfall av äldre datum, av stora luckor och saknade pusselbitar. De originaldokument som bevarats till våra dagar utgörs främst av officiella polisrapporter samt intern korrespondens mellan Metropolitan-polisen och brittiska inrikesdepartementet, det så kallade The Home Office i London. Och de förefaller till stor del vara kompletta. Däremot är polispersonalens noteringsböcker och förhörsanteckningar, möjligen den typ av källor som bäst hade kunnat ge oss en mer djupgående insikt i polisens arbete och deras syn på ett stort antal misstänkta, förmodligen borta för alltid. Naturligtvis har en viss naturlig utgallring skett i arkiven på grund av brist på utrymme, men det är också ett sorgligt faktum att en del material mystiskt försvunnit i samband med att forskare lämnats obevakade vid sin hantering av handlingarna under 1960- och 70-talen, när dessa fortfarande förvarades i dammiga skrymslen på Scotland Yard. Vad gäller London Citys poliskårs arkiv försvann merparten av detta i lågorna när tyskarna bombade East End under andra världskrigets blitz. Vi har därför endast ett fåtal dokument från deras bevakning av uppskärarmorden till vårt förfogande. Med så ogynnsamma förutsättningar ter sig utsikterna att lösa något så komplicerat som ett över 100 år gammalt mord.